When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lagt till
Victoria.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Välkomna till ett nytt avsnitt. Vi sitter här hemma hos Stig på Lilla Essingen. Och dagens gäster är vi själva.
Ja, och jag håller på att städa här.
Ja, och Stig, ja, det är ovanligt. Nu för en gångs skull ser det renare ut hos mig. Och hos mig klagar alla. Ja. Idag, så vi kan väl förbereda och lyssna på vad vi tänkte prata om. För vi tänkte mest komma in på utrikespolitik. Först lite kort om valet som vi för, eller om regeringsbildningen som vi förutspådde skulle redan i höstas skulle ta ungefär 4 månader. Men sen snarare tänkte vi prata utrikes idag, och då Venezuela som ser ut att bli där vi har, kan bli en riktigt stor konflikt med Kina, Ryssland, USA, stormakten är inblandade. Jag var föreläste nyligen här i veckan i Jönköping och för autonom vänster bland annat, och, eller som de har startat Folkets hus där, och det var mycket, det var mest vänster, men det var andra människor också. Och det var ett stort intresse för Syrien, så det kan vi komma in på tycker jag. Sen tycker jag också Saudiarabien har spårat ur fullständigt de senaste månaderna. Då Venezuela sitter på världens största oljereserv, Saudiarabien på världens näst största, så det kan ju också bli ett stort konfliktområde. Jag tycker vi kan komma in lite på det också. Allra först vill jag bara börja med och be om ursäkt, som folk ändå säger att en positiv sida som jag har hos mig själv, att jag erkänner när jag har fel och gör fel, brukar för ofta, inte alltid men oftast ändå. Och vi fick ett berömmande mejl om podden från en kvinna som tyckte vi är jätteduktiga, men var arg för att jag har nedvärderande syn på städerskor, för att jag sa att städerskor i Karlstad läser Läckberg i någon av de senaste.
Ja, det var ju dumt.
Ja, det var ju dumt också. Och i synnerhet när nya kulturministern till exempel säger att hon läser Läckberg. Och när jag jobbar ja,
I synnerhet som Maja Ekelöf, den mycket fina författaren, hon var städerska just i Karlstad.
Jag jobbar ju också med Läckbergs redaktörsteam på Forum på Bonniers, och skillnaden där är att hon säljer 300 000 och jag säljer 10 000. Men det är också med städerskor som du sa nu. Jag har läst en jättebra bok som heter av en kvinna som heter Lucia Berlin, som heter Handbok för städerskor, som är hennes samlade noveller. Och en amerikansk författarinna som var verksam framförallt på 50-60-talet, ser ut som Elizabeth Taylor, gavs ut på små förlag, så därför fick hon aldrig det stora genombrottet under sin livstid. Men hon jobbade med ströjobb och sånt och skrev för underground-tidningar och sånt, och bland annat som städerska. Claes Östergren, som framförallt har blivit en lysande novellförfattare tycker jag från och med efter 40-årsåldern och sådär, han har skrivit förordet och är också helt knockad, så den kan jag verkligen rekommendera dig.
Men ni kan också läsa Rapport från en skurhink av Maja Ekelöf.
Ja, men det är en klassiker. Ja. Har du läst någon bok på senaste du vill rekommendera?
Ja, jag håller just nu på att läsa Per Westbergs bok om Bo Grandin, som är väldigt bra. När Per är bra, va, så är han väldigt bra. Och det här är ju då den tid när inte jag fanns, va? Tidigt 50-tal och så fram över 60-talet. Men vissa grejer känner jag ju till, va. Och jag läser om just sommaren 1955 då jag faktiskt föddes. Så det är väldigt roligt för mig i alla fall.
Ja. Okej, men hur ska vi, vad ska vi, om vi pratar lite kort om det som hände då, vi förutspådde rätt. Det tog exakt 4 månader ungefär med regeringsbildning. Hamnade vi bredvid Daniel Sonen på någon middag för några veckor sedan. han var besviken då att inte vänstern gjorde, liksom, tog över helt och gick mer åt vänster och liksom. Men samtidigt som jag ser det så var det här den enda lösningen och den positiva lösningen som kunde bli. Och det här med att socialdemokratin har gått åt höger, det har ju varit en trend sedan 80-talet. Ja. Liksom.
Nej, men det är ett komplext... Alltså det är en komplex situation som jag inte kan uttala mig tvärsäkert om. Alltså jag upplever... den jag har svårast för, det är ju då Annie Lööf. Som är då liksom höger och samtidigt invandrarvänlig.
Hon är lite nyliberal.
Hon är nyliberal.
Ja, för det fick vi nu att vi fick... Sverigedemokraterna hade ju hoppats, och på något sätt har det väl blivit en stämning kanske att det har, och det har blivit så med Migrationsverket också, med KD-budgeten, mindre pengar och så. Men vi fick genomröstat nu att vi får en ökad invandring eftersom vi kommer tillåta anhöriginvandring nu även från folk som inte är flyktingstatus utan skyddsstatus. Så ja. Vi kommer få 10 000 antagligt från Syrien nya.
Ja, det tycker jag väl, jag har inga direkta åsikter om det, men alltså invandringen är ett problem, va? Och när man då inte vågar ta i det, så då kommer det ju bara... Alltså Sverigedemokraterna, de kommer att växa så länge som vi inte tar i det problemet.
Menar du inte så lite som jag tänker, som jag var ute här nu och föreläste? Då var fokuset på föreläsningen på den situationen i Syrien och sen gängkriminalitet. Mm. Och alla frågade mig, det är ju katastrof. Det som, vi kommer ha under våren... mer folk från förorten och prata om det här, poliser, kriminologer och folk som, för det är katastrof det som sker i Sveriges miljonprogram, ja, att barn skjuter barn och hur man bränner blåljus personalsbilar och hela situationen. Problemet är ju inte invandringens fel, utan problemet är ju hur att vi inte då kanske haft plats eller att vi inte kan hantera det. Som alla frågar, vad är det för lösning? Ja, den stora lösningen är ju jobb och bättre utbildning.
Men det finns ju...
Det är som Erik Kustadis sa till oss när han var ute, men det kommer ju aldrig fixas, det vet ju själv.
Nej, det är ju det som är kruxet, va? Och jag menar, när man står inför ett problem, säg att du har en sommarstuga och det regnar in, va? Då måste du först sätta ut hinkar och så här, så du inte förstör golvet. Och så laga taket. Va?
Ja, men du måste, det där vi borde vara nu.
Ja, men ja. Vi måste försöka... Mm. Alltså, vi måste faktiskt... Om det regnar in i huset måste man göra någonting åt det. Annars så liksom, drunknar man.
Ja. Jo, men vi har också fått ett så här... Alltså, jag skulle önska att det var tillbaka till gamla... Nu låter man som någon gammal Ulf Lundell, typ, men... till folkhemmet på något sätt. Att...
Ja, fast det är omöjligt. Va? Man måste liksom ta av en situation. Jag är inte någon politiker. Och jag är väldigt dålig. Jag är ganska bra på att förutsäga vissa grejer. Jag förutsa ju då, jag skrev om det i DN 2011, att det här inbördeskriget skulle komma, va? I Syrien.
Mm.
Och att jag var väl helt enkelt den enda i Sverige som var positiv till Assad.
Ja, men det man kan ju säga om också med invandrarproblemet för invandrarna själva och när jag pratar med lärare i miljonprogram, och jag har ju själv undervisat och varit och föreläst i miljonprogram och sånt, och vad jag ser, det är ju, det är till exempel som en kompis sa, att på föräldramötena kommer inte föräldrarna. De har inte den här kulturen att föräldrarna sitter och läser, men det har också med invandrarkultur att när du kommer från flykting från ett annat land till ett nytt land, då vill du helst inte vara i det nya landet. Du vill ju helst bo i ditt hemland. Dels är du inte bekväm och du ser det som tillfälligt. Och du kanske också inte ens lär dig språket. Särskilt är det svårt när man är i vuxen ålder och inte har lärt sig språk, som vi håller på med engelska och sånt. De flesta senaste generationerna, sedan man var barn.
Mm.
Och det gör att barnen blir ju också sina föräldrars tolkar och sådär. Mm. Det gör att många invandrare blir extremt duktiga och välutbildade, särskilt tjejerna. Och det ser man i programmen nu också, säger lärare och sånt, att tjejerna är jätteduktiga på sånt, men killarna, om man ber dem skriva, du har också fått, och det är från Björklund och Alliansen, de här, nu ska vi förbättra skolan, de har jättehöga kvalitetskrav, men eftersom du inte har katederundervisning längre och låter allt åt eleverna, och om föräldrar då inte kan hjälpa, vem ska då hjälpa?
Ja, det är en katastrof.
Du har lite läxhjälp nu, lite folk som Dilsa Demirspag och folk har satt ihop som kommer ut i programmet, men det kan ju inte hjälpa på lång sikt alla.
Nej, det krävs kraftfolk som jag inte ens känner mig beredd att formulera, förstår du?
Ja.
Men om vi inte kan lösa det, ska vi gå vidare till Venezuela.
Ja, det var bara kulturministern. Vad var ditt intryck där? Du sa om, det har varit mycket prat om hennes frisyr.
Det var ju lite så att hon sa att hon chansade på vem som hade gjort hundinseglet. Och då chansade hon rätt där på Ingmar Bergman. Och sen, men sen att hon inte visste vilken världens första kvinna som fick Nobelpriset och första kvinnan i Svenska Akademin. Det tycker jag är skandalöst. Ja. Alltså, även när jag var 13 år i Street Gangster visste jag, kunde jag svara på de här.
Det jag visste det säkert när jag var ungefär 10 år. Men det spelar ingen roll. Det är kanske inte just det som är det viktiga, utan hur hon sköter sitt jobb.
Och man undrar om det är någon på ministernivå och inte kan svaren på de här frågorna. Alltså, som har gjort Dr. Glas eller Gösta Berlings saga. Eller det här med första kvinnan i Svenska Akademin, Nobelpriset.
Det hade varit en skandal i Tyskland och Frankrike. Och det är det som gör att Tyskland och Frankrike är, kan man säga, mer solida kulturnationer än vad Sverige. Ja. Hade du gått tillbaka till gamla sossar, ta centerpartister på 50-talet. Det är klart, eller moderater, eller högerpartiet som det hette då. Det är klart att bildningen var generellt sett högre tidigare. Det tycker jag att jag märker att min bildning inte, min allmänbildning eller kulturhistoria så, den är ganska stor, det måste jag säga. Mm. Men den är ju, när du läser om de som är i 70-80-årsåldern idag, va, så är de som är bildade där, de är mycket mer bildade än vad jag är.
Ja, okej. Okay. Men ska vi gå över till Venezuela? Det är idag söndag den 3 februari och Stockholm är mer insnöat än vad det aldrig varit förr. Jag ser folk, kompisar på Instagram som bor i villor och sånt, hur de bara står och svettas och skottar.
Jag vet, Fartorn har skrivit just, jag har just kommenterat att jag hela min ungdom var tvungen att skotta, pappa hade fel på i höften och mamma i ryggen.
Men det är ju ett land som Venezuela då helt plötsligt, som har varit konflikt, ja det har väl varit konflikt, ja, men det har varit riktig konflikt sedan Chavez dog, kan man väl säga. Men nu står det, ja, nu är det nästan på revolutionsnivån. Som Bob Marley sa, en hungry mob is an angry mob.
Ja, så är det.
Guaido då, som har utnämnt sig själv till president, trots att de har haft typ 25 val de senaste åren. Maduro då vann det senaste, men det är väldigt ifrågasatt. Vi måste försöka få ha både ett vänster och höger perspektiv här, tycker jag, när vi pratar om Venezuela. Han har uppmanat till massdemonstration, och det är det ju, det kan bli. Och Trumps säkerhetsexpert gick ut i natt i Twitter och sa att militären bör stödja dem och folket. Samtidigt har då Ryssland, som har ett oljebolag som har investerat, eller där man har pantsatt eller sålt till så mycket, det handlar om så mycket att Ryssland förlorar 100 miljarder om Maduro faller. Man har också slutit avtal med Kina i fråga om olja. Så det är en stor maktskonflikt har det blivit här. Och där har då Guaido gjort ett nu snilledrag och sagt att ingångna avtal med Kina gäller även om han blir kvar. Liksom. Men det är en konflikt som där tre stormakter är inne. Och det är precis som i Irakkriget, att det är olja det handlar om också.
Ja, alltså det,
jag ska bara säga det innan du invänder. Bara för att lyssna. Venezuela sitter då på världens största oljereserv. Saudiarabien sitter på världens näst största. Man kan ju fråga sig då hur då. Det är också det är det allra värsta för folket i Venezuela. Att det är 200-300 000 som riskerar att dö av svält eller att de inte får medicinär hjälp. Man kan ju fråga sig då ett land med så mycket olja, att det kan vara en sån humanitär katastrof i det landet också. Även då om det har varit socialistiskt då sedan början av 90-talet.
Ja, alltså det är väldigt svårt. Man måste använda sig av generaliseringar. Och hur mycket man än läser på om sådana här ämnen, så utgår du ändå ifrån dig själv och dina erfarenheter.
Mm.
Och mina erfarenheter av Venezuela är lite speciella. Därför jag tror att de här kulturella skillnaderna mellan olika folk och historiska här, hur det har blivit som det har blivit. Va? Så Venezuela hade ju en lång tid av när de hade en stor, väldigt stor medelklass. Ungefär en tredjedel av befolkningen. Jag har läst den här Henrik Brandao Jönssons artikel.
Mm.
Och
Jo, men det gällde även för så här 100-150 år sedan. Ja. Det var Uruguay och Venezuela. Lothar Ramon tror jag kom från Venezuela till exempel.
Ja, men till skillnad från Uruguay så, och även från, framförallt Uruguay och Costa Rica. Men till skillnad, du hade en väldigt stor, fattig del, väldigt fattig del av befolkningen i de här länderna. För Uruguay var det första landet i världen som införde socialbidrag på 20-talet.
Ja.
Och Uruguay var ju det ända fram till de här terroristgruppen började döda folk och du fick militärdiktatur.
Ja,
men man kan säga så här att på något sätt, så även om deras intentioner var goda, så medförde det att de störtade en välståndsstat av Sveriges typ. Mm. Uruguay var rikare än Sverige på 30-talet.
Ja, det var, alltså jag var ju i Uruguay för 7 år sedan, men det kändes lite som vissa beskrev det som Latinamerika Schweiz.
Ja. Men så, det är på grund av att de har då väldigt fin kött och en väldigt liten befolkning.
Ja, mycket banker och det var tyst och lugnt på kvällarna. Och så.
Sen är det liksom, man säger då, de vita i Uruguay och Argentina kommer ju då inte alls bara från Spanien, utan kommer i väldigt stor utsträckning från Italien och andra
precis
länder.
Precis som Argentina.
Tyskland, Tyskland också. Så att de pratar ju också en delvis annan spanska. Va?
Ja.
Som är, men jag hör faktiskt skillnad på det. Men alltså när det gäller venezuelaner var min första kontakt, det var 1975. Och då så jobbade jag då på sjön som hyttnisse och bar ju då tvättlappar och sånt där. Det bar grejer, kanske diskar och så. Och då såg man alltid när man fick nya passagerare, det var en lyxkryssare, MS Kungsholm. Var kommer passagerarna ifrån? För det skulle bestämma hur din vardag skulle se ut.
Mm.
Och då kollade vi och gratulerade varandra. Vi hade många från nordöstra USA.
Mm.
De var schyssta, de var kanske inte lika generösa, men de liksom behandlade inte oss som skit.
Mm.
Men var det venezuelaner och även folk från typ Florida och så här, då kunde man förvänta sig att man blev behandlad liksom som en tjänstgjord. De slängde pengarna på en, på golvet va?
Mm.
För att man skulle krypa och hämta upp dem.
Mm.
Och de, alltså, venezuelaner kunde, alltså det här är ett extremt exempel, men de kunde använda fåtöljen som och skita i. Och folk, de var liksom uppträdde som du tänker väldigt lika.
Var det 70-talet eller?
Ja, 70-75. Och därför så, när då min kompis Lasse, han var då i Venezuela 1979 i 3 månader. Därför att hans dåvarande tjej, hennes stora syster var ihop, var gift eller ihop med en väldigt rik venezuelan. Så han bodde där inom överklassen kan man säga. Och där var det så att jag frågade honom när han kom tillbaka till Sverige. Vad var det du tyckte var konstigt i Venezuela? Jo, sa han, det jag tyckte var mest konstigt, det var att alla ljög om vad de åt till lunch.
Det här alla tror jag berättade i en annan podd. Ja. Ja. Ja, när vi pratade, när vi Bengt Norberg här tog du upp det. Men du kan ta upp det.
Alltså de ljög om vad de äter till lunch. Och jag tänkte ju, allting som jag tycker är konstigt att lägga i bakhuvudet. Och sen funderade jag till att komma på lösningen.
Mm.
Och sen så, då, jag tänkte, vad fan ljuger man om man äter till lunch? Jo, så här är det. Alltså, om alla lär sig att ljuga bra, vad ska man börja med att ljuga? Men nu ska träna sig för att ljuga. Mm. Jo, då ljuger man om man äter till lunch. För man kan göra misstaget, säger man. Det spelar ju ingen roll, va?
Mm.
När du är jättedålig på att ljuga, då kan du inte ljuga heller om viktiga saker. Jag är till exempel väldigt dålig på att ljuga.
Mm.
Alltså, det krävs ju väldigt krisartade situationer för att ljuga. Alltså jag kallar ju inte.
Jo, men du har också drag av Asperger så du kan.
Nej, det har jag inte alls. Men alltså jag är väldigt hederlig helt enkelt. Och alltså grejen med det är att om du får en hel befolkning som är väldigt bra på att ljuga, så startar du det här att kvinnan litar inte på mannen. Alltså mamman litar inte på pappan.
Mm.
Pappan litar inte på mamman. Så då drar pappan. Och sen drar mamma. Alltså varför viktas lögn hårdare än mord i tio Guds bud då? Alltså lögn räknas ju som ett väldigt, väldigt svårt brott. Det är ju så här att om vi tänker oss ett mord, det är ju en katastrof. Det är en katastrof om jag blir mördad för mig i alla fall, mina anhöriga. Men ett mord, det förändrar ju inte hela världen. Va? Mm. Men en lögn, när den sprids i ett samhälle, då sprids en bakterie här ut.
Mm.
Ett samhälle där ingen ljuger, va? Eller väldigt, väldigt få ljuger, som i Norrland där jag växte upp. Där räknade man inte med att folk ljög, va? Mm. Det var ju nästan överhuvudtaget ingen kriminalitet. Det fanns inte nästan. Alltså jag har ju läst då, jag känner en poliskommissarie som har skrivit deckare och Axelsson. Och jag har ju då även läst hans nästor, hans av hans föregångare Filip Gerhardsson, som skriver om kriminaliteten i Västerbotten på 40- och 50-talet.
Mm.
Och det handlar ju bara om hembränning och trafikgrejer. Och varför var det på det sättet? Jo, de ljög inte.
Och, men om vi tar något annat norrländskt, till exempel tjuvskytte, alltså den här filmen, men, Jägarna till exempel, ja, då alltså, ljuger du ju för samhället.
Men alltså, tjuvskyttet var inte heller något stort problem på 50-talet. Utan det var ju framförallt hembränning och trafikproblem. Han nämner inte ens tjuvskytte en enda gång. Utan folk var väldigt heliga och raka och ärliga, va? Och det där är ju kulturellt, alltså det har ju med kultur att göra. Och då är det på det sättet, varför var, tyckte vi så att var så obehagligt att ha med venezuelaner att göra det? För att de var ju rika och betedde sig som svin, va? Det är så många rika människor som beter sig som svin, eller nyrika människor, kan göra det.
Inte alla,
men de kan göra det. Och du måste ha fördomar om du rör dig i en verklighet.
Mm.
Om du säger att du jobbar på sjön och du har att göra med människor som beter sig illa, som kommer från ett land, va? Vi hade ju bara amerikanska och venezuelanska passagerare. Ingen från ett annat land.
Mm.
Och då så, det med lögnen, då tänker jag mig, ja, men varifrån kommer gatubarnen? Mm. Pappan har dragit, mamman har dragit. Jag vet ju då, jag var ju tillsammans med en tjej då från Spanien. Hon berättade ju det, att då pappan drog och sen drog mamman ibland. Och hon skulle sköta sina småsyskon. Hon var 5-6 år.
Mm.
Och jag menar, det är en katastrof för familjen, va? Och då har det att göra med så här kulturella värderingar. Och när det gäller då Venezuela, så berättade min kompis att den här, alltså hans svåger, eller vad man ska kalla det, eller inte svåger, hans, ja, du fattar. Alltså farsan till dem, han ägde då massa jävla sågverk och var big inom det, va? Han var tvungen att varje dag oannonserat gå in på alla kontor, eller inte alla, men alltså utan att de visste skulle han dyka upp. För folk, de liksom, de kom inte till jobbet. Och du var tvungen att sparka som inte var där. Alltså det var inte så att de sjukskrev sig, de bara dök inte upp. Ingen litade på någon, va?
Men det som har varit med nu senast då, om man ska se den här Perez, precis som Jamaica slängde också ut dem. Jamaica är mycket, som jag kan mycket om, de har mycket zink och sådana här mineraltillgångar och sånt. De slängde också ut och blev socialistiska på 70-talet, de utländska företagen. Och blev motarbetade av valutafonden och sådana här. Och USA och England och så. Och det var väl samma sak med den här Perez, när han då slängde ut dem, blev de först rikare när han konfiskerade bolag i slutet av 70-talet där. Men det verkar som att han tog inte till rätta det, utan det blev en stegrad korruption, vilket banade vägen för Chavez.
Ja, men alltså man kan säga så här, jag läser ju då Noam Chomsky, va? Och jag har ju också läst den här biografin över Alan Dulles, som grundade, eller var starke mannen bakom CIA, va? Alltså, det är så, man måste vara väldigt misstänksam mot de som är rika och har väldigt mycket makt. För att de är väldigt farliga. Du muckar inte med dem där, för de kommer att döda dig. Pang. Och det här handlar om just precis det, va? Alltså det vi ser, det är hur kapitalet tar ett strupgrepp om mänskligheten. Och det är ju frågan om, vad gör vi? Alltså jag kan inte säga här, kan inte sitta här och ge några råd, gå ut på gatorna, bababa.
För det man måste säga om Chavez när han kom till makten. För jag var ju på väg faktiskt att intervjua honom. Och skickade via, han ville inte ha stora tidningar, så vi var snarare, jag hade kanske El País på gång i och för sig, men vi gick snarare från Norrskensflamman. Det är de enda som har fått intervju med honom någonsin i Sverige. Men här gick vi genom Arena, så då var Carolina Ramqvist redaktör, så hon hjälpte mig med rekommendationsbrev och sånt. Så jag var faktiskt på väg där och få, men han fick väldigt mycket intervjuförfrågningar, så det blev tyvärr aldrig av. Men det man måste säga med honom, att han var en man från folket, baseballspelare i likhet med Castro. Till skillnad mot Castro kom han från en fattig miljö, en fallskärmsjägare, och tog makten. Och han, de fattiga fick det bättre faktiskt under hans tid. Sen har man ju alltid klagat om så här typ att journalister och sånt, friheten. Jag vet inte heller, för att vi styrs i västvärlden av en högermedia, och även, alltså, medien i Venezuela, vad jag har förstått, är 85% liberal som över allt annars. Men nu har det gått så långt att västerländska journalister har tillfångatagits och så. Men med något hände fel där, för att med Chavez ändå, att landet efter Chavez och nu Maduro, så har det blivit bankrupt.
Och trots att man sitter på världens största oljereserv. Men å andra sidan är 95% av exporten tydligen olja. Och sen är det till exempel så, och vad jag har förstått, är oljan inte värd så mycket om du inte kan raffinera den.
Mm.
Och det kan ju handla med att de har varit nästan kommunistiska då, att du inte har tekniken, du har inte kunskapen, ja. Du har inga som vill hjälpa dig, och sen har du USA som står ut med dollarn. Att det är... Ja, att du blir motarbetad från imperialistmakten också. Ja, om man ska se det ur ett socialistiskt perspektiv.
Ja, alltså jag tycker nästan att man bör ha den misstanken. Den ska vara levande. Va?
Ja.
Därför att,
det är lite som Kuba. Castro var ju inte kommunist. Han tvingades bli. Ja.
Nej, men alltså jag tycker generellt sett så måste man ställa sig på folkets sida. Även om folket gör fel. Va?
Ja.
Men de ska ju naturligtvis inte använda sig av sådana metoder som man har gjort i Stalin och så. Det, är ju, liksom, det tycker jag är fel. Va?
Nej.
Men alltså det är ju, jag tycker att det är viktigt med folkliga protester. Att man är på något sätt på folkets sida. Jag upplever nog att jag även idag är ju fattig och bor här i en liten etta. Och jag känner dem jag känner ju framförallt folk som är vanliga arbetare. Och, så jag känner rent instinktivt när jag läser om det här, va? Att jag känner nog att jag skulle nog, utan att veta närmare, så skulle jag nog demonstrera för Maduro mot Guaido.
Ja, och det är de, men å andra sidan så är det Trump ställer sig på hans. Och Trump har också, då också Colombia och Brasilien. Men det är också där vägarna in nu med humanitär hjälp kommer. Men i Brasilien har du fått en ännu större galning än Trump. Så att du har ändå de här som stöder då Guaido.
Oh.
Som gör en lite misstänksam.
Men alltså den här, han som har vunnit nu, jag kommer inte ihåg vad han heter, i Brasilien. Han har ju fått, han har vunnit ett demokratiskt val. Och det är specifika problem för varje land. Jag föredrar ju då demokrati framför diktaturer. Och när folket då reagerar på...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det eskalerande våldet i Brasilien. Mm. Alltså, Brasilien var ju väldigt lugnt på 60-talet. Mm. Och jag vet inte om det är någon sorts metod att ha, liksom, du vet, folk drömmer tillbaka till den tiden när militären hade makten och det var liksom safe, för det var inga knarkkarteller som styrde. Va?
Mm.
Och då måste ju folket ändå liksom få, på samma sätt, man måste säga att Trump blev ju ändå vald till president. Va?
Mm. Men man kan jämföra det med Venezuela. Med Chavez var ju då en militär från folket. Och man kan jämföra det med Kuba, där att hans fiender gjorde misstaget att släppa honom, precis som Castro blev fångad också mot Batista en gång. Och så i första kuppförsöket misslyckades han. Men sen tog han makten ändå. Och det... när man såg så här bilder, kommer jag ihåg, på Chavez, det var ju så här militärparader som, du vet, Korea och Sovjet och lite så här och fascistoid. Så han verkar ha haft militären mot sig. Men det som har hänt nu är ju att också som har hänt nu här de senaste 3 dagarna. Alltså när den här podden släpps så kan ju Guaido ha tagit makten.
Ja.
Alltså, men det som har hänt nu är att en av de högsta officerarna, typ en general för flygvapnet. Flyget har förresten alldeles nyligen fått nya plan från ryssarna. Putin stöder Maduro, om jag vill säga då. Men han har hoppat av och säger att 90% av folket vill ha Maduro i ett YouTube-klipp som sprids över hela Venezuela. Eller vill ha bort Maduro, säger den här generalen. Och ber andra poliser och generaler hoppa av. Medan Guaido samtidigt känns desperat och säger, går ut med bild på sin dotter som är döpt efter någon frihetskämpe och sin familj och säger att om polisen gör något,
mot mig eller min dotter och min familj, så, så kommer ni ställas till svars liksom. Mm. Så att det är också, känns ju också som att militären och polisen i Venezuela har en väldigt stor makt, och du frågar om kan det bli som det blev i Östeuropa 89, att de byter sig. Det var ju ja, så Östeuropa föll.
Så ser det ut. Alltså, rent praktiskt sett så är det ju så att om du har en folkmassa som är större, jag skulle säga rent logistiskt sett, större än 200 000.
Mm.
Så då börjar militären svaja, va? För att det blir ett praktiskt problem att skjuta folk, va?
Mm.
För är det så pass många som 200 000, då måste det vara åtminstone 50 000 som är beredda att dö. Det var de ju inte i Katalonien till exempel. Mm. När de var inte beredda att dö för att de skulle skilja sig från Spanien. Nej, och då ställde de in sin revolution, va? Men det handlar ju om att folk är beredda att dö på gatan, va? Om de inte är beredda att dö, då har du liksom ingen makt emot militären.
Jag tycker väldigt bra om de Venezuela jag känner, och de har väldigt stor humor. Det är folkmassan, jag lyssnade på The Guardians nu, deras live-tv. Det är folkmassan skandrar nu under den här demonstrationen. Det är Yo quiero whisky, yo quiero ron, para sebrar cuando se vaya este cabrón. Och det betyder då, jag vill ha whisky, jag vill ha rom. Tills den där bastarden är borta. Så det är inte mat de skriker.
Nej, men det är typiskt. Eller det är lite skärmigt, men samtidigt, alltså, om du tänker efter. Alltså, jag är liksom, jag tycker att man måste ta med i beräkningen. Okej, jag vet inte allt om det här, va? Jag kan inte säga att jag är en expert. Men alltså, ta med de här kulturella skillnaderna. Och jag blev helt skräckslagen. Jag minns att vi var på en middag hos Corendin, scenografen, jag och min fru Nathalie. Och då så, jag har ju berättat det här om det här med lögnen, va? Och att det är det som gör att gatubarn uppstår. De regnar inte ner på marken från himlen. Mm. De kommer någonstans.
Mm.
Det är alltså en mamma och en pappa som har lämnat dem när de är 3 år.
Mm.
Och då så, det är inte fattigdom, det är fattigare i Afrika än vad det är i Sydamerika.
Mm.
Och då så, är det så att då har du någon anledning, och så sa det med luncherna, det är jätteviktigt att de ljuger om att det är lunch. Och så sitter vi där, så där har ju Nathalie hört, va?
Mm.
Då sitter vi där på den här middagen, och så frågar jag då sonen som bor då i Sao Paulo.
Mm.
Ja, ung kille, han var 22 eller någonting. Det var ju länge sedan, han var 35 års ålder nu. Frågar jag liksom, hur är det tycker du? Ja, det är väldigt fint, han trivdes väldigt bra i Sao Paulo. Det ska vara en väldigt trevlig stad.
Mm.
Men han sa, det är ju väldigt konstigt. Alla ljuger om vad de har käkat till lunch. Ja, men då såg jag på Nathalie. Har Stig rätt om det här också?
Ja, men det där tror jag kan delvis bero på något som du inte kommer gilla att jag säger nu. Men som är min teori, det är ju att det är katolskt. Hela Latinamerika är väldigt katolskt präglat. Mer än Spanien och Italien på ett sätt. Och att du i... Jag har ju själv haft på den tiden när jag levde dekadent och våldsamt och kriminellt när jag var ung och sånt. Då tyckte jag att det där som är gudfadern, det verkar perfekt att vara katolik, att det bara går och bikta sig. Du kan vara otrogen, du kan döda.
Nej,
du kan,
så
går du bara diktare
på. Ja, jag biktar mig faktiskt regelbundet en gång för då. Det är inte så enkelt skulle du tro.
Nej, men jag tyckte också från barndomen där, när jag reste så mycket med pappan i katolska och även brittiska kolonier och sånt här i Västindien och sånt, att jag tyckte det var mycket fattigare och mycket misär i de länderna som katoliker, som fransmännen och spanjorerna hade haft, än i de brittiska. Britterna såg alltid till att lämna sina kolonier med en demokratisk infrastruktur. Och det handlar om att det är parlamentarismens hemland och sådär. Men ändå,
ja, det vet jag inte.
Det känns som att britterna var schysstare än vad katolikerna var.
Alltså kolla på, då är ju fransmännen överlägsna om du tittar på...
Ja, fransmännen, Vietnamkriget, det är ju fransmännens fel i grunden. Var det...
Ja, men alltså om du tittar på om du tittar på Västafrika. Hur de nationer där som tidigare har varit franska, som Mali till exempel nu, va?
Mm.
Vad händer då när de får problem? Nu de vänder sig till Frankrike. Och kolla handelsavtal i Västafrika, så är det ju då, alltså vilka är det som gör business med Kina nu? Mm. Det är framförallt före detta brittiska kolonier. Engelsmännen var inte alls så schyssta som du tror.
Mm.
Då var ju fransmännen schyssta, och kanske de som var schysstast, om man läser Jan Guillou, var tyskarna. Mm.
Jag är ju också lite präglad från krig och sånt, och särskilt nu när jag själv var i krig i Syrien och mötte brittiska soldater. Jag har alltid tyckt att brittiska soldater är mycket mer gentlemän än andra. Att som på Balkan och det begås våldtäkt, eller när ryssarna skulle befria Tyskland, de våldtog miljontals tyska kvinnor och sådär, medan brittiska soldater skulle aldrig få för sig att hålla på med sånt. Nej. De har ändå betett sig bättre.
Ja, det gjorde väl även tyska, det gjorde ju både tyskarna och engelsmännen gentemot de som inte var judar, va? Eller så kallade undervärdiga folk, va? Men alltså, man kan ju säga så här, det här är bara vad jag liksom upplever själv. Jag har inga statistik, inga fakta. Men jag upplever att det är skillnad på olika kolonialmakter, hur de har uppträtt. Och vad det beror på, det kan jag inte svara på. Men Belgien lär ju vara det värsta exemplet.
Ja, Belgien är
och
värsta.
Holland också.
Och Belgien, katoliker.
Och Holland, ja, det är delat. Holland är ju också, alltså deras förhållande till Indonesien. Du vet att var ju inga som fick plugga i Holland, i Indonesien. Va? Och det gjorde att förhållandena för holländerna, när först japanerna kom och sen indonesierna liksom fick makten, va? Så var det ju otärligt. Jag jobbade med en snubbe som var chef för mig, han var steward. Va?
Mm.
Och han var uppvuxen i ett koncentrationsläger som japanerna hade. Han såg sina föräldrar bli dödade av japanerna.
Mm.
Och kom till Holland som ett benrangel.
Mm.
Och hyrdes ut till bönder som var enormt elaka mot honom. Han rymde då till Nya Amsterdam, som var motsvarigheten till Kungsholm och Gripsholm. Och Queen Mary och Queen Elizabeth. Och liksom det var hans mamma, det var Nya Amsterdam.
Okej, men om vi ska avrunda Venezuela och gå vidare. Alltså, vad tror vi kan hända? Alltså, Guaido har då neutraliserat Kina, kan man säga då, med det här med att ingångna avtal gäller. Och med de här... Det är konstigt också att EU har efter Brexit förlorat totalt sin makt. EU sitter fortfarande så här, ja, vi ska komma med något utlåtande, men de har fortfarande inte tagit sitt parti liksom. Och sen Brexit så har de förlorat helt sin makt. Det var förra veckan ett upprop där Europas 30 största författare gick och sa att Europa håller på att förlora allt, tappa allt liksom, trovärdighet och status och allting. Det sattes igång av Bernard Henri Levy, som jag för övrigt intervjuade för Judisk krönika för 2 år sedan. Antonio Lobo Antone, som jag i samma år också intervjuade, var med. Och sen var det liksom, det var Kondera, alla möjliga. Det som slog mig också, dels på de här 30 författarna, det fanns inte en enda skandinav med i den här listan.
Det vill man göra som stor affär.
Nej, men att vi inte har någon inte ens Klaus skulle vara med, att vi inte har någon i Skandinavien som är så stor.
Det kan man väl säga tillfälligt.
Ja, nej, men ändå att EU har, vi hade inte mycket makt innan Brexit heller, eller trovärdighet kanske, men att det hade ändå, vid konflikten i Syrien och sånt, lyssnade folk ändå på EU, men det var för att vi låg så nära. Men i den här konflikten med Venezuela verkar man helt... Man väntar inte ens på ett svar.
Nej, men alltså, jag har inget liksom konkret svar heller. Om jag inte har något svar, vem är jag att döma? Alltså, det är väldigt komplicerade frågor. Det blir ännu mer komplicerat om vi vänder oss till arabvärlden. Alltså, man tycker då spontant att Saudiarabien är en skurknation. Framförallt om de dödar den här Khashoggi-affären, va? Alltså
Ja, det vi bör dra snabbt. Anledningen varför vi tycker, eller varför jag tror de flesta tycker, inte bara vi, men kort varför Saudiarabien har spårat ur de senaste månaderna. Det är dels journalisten då som går in på turkiska ambassaden, eller på Saudiarabiens ambassad i Turkiet, i Ankara, och blir mördad. Men sen har vi kriget i Yemen. Sen läste jag i DN förra helgen av Erik Olsson, var det, som skrev en bra artikel om tydligen den största utländska investeraren i Sverige är en saudi som är self-made och har varit här och jobbat typ i Lysekil när han var ung eller någonting. Men är god för typ 2000 miljarder. Och han äger bland annat hela Prem i Sverige, och han äger stora delar i Sverige också. Men han och 100 andra miljardärer, innan var det så som när jag har varit i Bahrain till exempel. Och då var jag själv hemma hos så här miljardärer och sånt och pissade i toaletter som var gjorda av rent guld och sånt. Alltså, de sitter på otroliga rikedomar, de här kungafamiljerna i det här området. Men och då, han var ju såklart, trots att jag var där för en kompis som jobbade för Volvo, så även han var släkting till kungen där i Bahrain.
Men det är inte en kung där, det är en sheik.
Ja, eller sheik. Alltså, men det är samma sak. Liksom. Men i Saudi är det så, jag vet inte om något har hänt med ekonomin eller någonting, eller oljereserven eller någonting, för då har
Kungen eller, är det kung eller kejk i Saudi?
Nej, kung, det är kung och så är det kronprinsen som
ja, det är kung, precis. Ja. De har en kung, men kronprinsen som är 32 år, han har gått helt bananas. Så att det här har ju börjat under att han har mer tagit över makten. Dels den här journalisten de dödar, sen har vi kriget i Jemen. Sen har vi då att de kidnappar de här 100 miljardärer och bara sätter dem i husarrest på ett lyxhotell. Och inte låter komma ut. För att, med anklagan om korruption då.
Vi vet ju ingenting och jag tycker man ska förhålla sig så länge som man inte vet någonting ska man inte vara så jävla tvärsäker. Jag tänker på i veckan så vann ju Qatar över Japan i asiatiska mästerskapen i finalen. Och jag och min kompis Kim, vi såg finalen faktiskt. Jag frågade i tobakskiosken här där jag köpte mina cigaretter. Och det är någon, en äldre man, det är han, som är, han är brorsa till han som har det tillsammans med sin son. Och de är väl, de kommer från Irak och tillhör någon form av, jag vet inte vad det är för minoritet, men någon sorts kristen eller om de tror på gärna stöparen eller vad det är. De är väldigt schyssta så. Och, men de håller ju naturligtvis på Qatar bara för att de är liksom araber. Va?
Mm.
Och när man, jag läser då, om det var Erik Niva eller Simon Banks krönika om Qatar, jag tror det var Simon Banks, att det är svårt att ogilla laget för att de spelar fantastiskt bra fotboll.
Samtidigt lyckas de muta sig till ett helt VM. Så, ja, så kan de inte ha mutat Japan då också.
Nej, det hade de inte gjort. Japanerna ska absolut inte bli mutade. Utan, och det handlar om väldigt rika människor, med japanska fotbollsspelare. Vad skulle de bli mutade för? Nej, utan de spelade väldigt, jag såg i matchen, de spelade väldigt attraktiv fotboll. De är inte så individuellt skickliga, men som lag är de väldigt
skickliga. Var det importer då som fotbollsspelare?
Nej, de är liksom, de är i småklubbar va?
Men alltså var det importerade folk som
blev medlemskap? Nej, alltså det de har gjort är att de har ju försökt på olika sätt köpa. Men FIFA är en stark organisation. Så de har sagt nej, du får inte köpa spelare va. De måste liksom vara över 18 år. Och så då ska de ha bott i landet i 5 år eller något sånt där. Mm. Tror du? Och de här spelarna har ju liksom, det är en massa gästarbetare som bor i Qatar. Och de, barn till dem, de kan bli bra fotbollsspelare. De här väldigt rika människorna, de blir liksom inte fotbollsspelare ofta. Nej. Utan det är ju de som är fattiga. Och sen har de då dammsugit afrikanska kontinenten. Och afrikaner som jobbar där. Va?
Mm.
Alltså den stora stjärnan Almoez Ali. Han är ju då född, eller inte född, han kanske är född i Qatar. Eller också Sudan. Han kommer då, ena föräldern i alla fall, han är halvsudanes, halvkatarian eller vad man, Qatar kanske man säger. Och det hela, alltså när man ser då glädjen hos människor. Och samma sak, jag var i Brunei 2004. Jag tänkte göra, jag gjorde ett reportage för DN. Det här var efter kungens uttalande, för jag tyckte media var orättvisa mot kungen, vad ska jag säga. Här är ett hemskt land när han blir inbjuden av sultanen av Brunei som är en vän till honom personligen. Han är som mest kompis med kungen av Jordanien och sultanen av Brunei. Så jag tänkte, jag åker dit och kollar. Jag åkte till de här oljeraffinaderistäderna där det är ingen turister. Det fanns inte ens ett vykort från stan. Ser jag. Och jag gick omkring bland hyreshusar, du vet. Kolla läget va. Och man kan säga, det såg ut som Sverige på 60-talet. Och de som var gästarbetare där, de blev lite mer illa behandlade. De blev förmodligen bättre behandlade där än i Gulfen.
Ja, alltså i Kuwait. Det är ju inte demokrat. Det där höll jag på med när jag pluggade statsvetenskap. Att det är ju ett demokratiskt problem. Jag såg att i Bahrain att när vi snackade så här med olja för Venezuela, hur fan kan de vara så fattiga? För att alla som kom från Bahrain hade det ju bra. Samtidigt var det just Shia som behandlades illa för att de var, ja, de var som en terrorhot.
Ja, majoriteten också på, alltså majoriteten i Bahrain är alltså Shia.
Jo, precis. Och de behandlades illa, men de hade ändå så här gratis telefon och de hade en hög ändå väl. Medan liksom med Kuwait var jag förstått från folk som har jobbat där som jag känner och sådär. Så de här pakistanerna, och jag har mött folk också i Indien och sånt som varit gästarbetare i Kuwait. De här indierna, pakistanerna och filippinerna som de sitter där på 4-årskontrakt, får 5 semester var tredje år eller någonting, ja, för slavlöner.
Jag vet vid ett tillfälle, det var faktiskt, jag har inte berättat för någon, det var när jag skulle flyga därifrån. Så var det en person som satt bredvid mig som tydligen var någon form av gästarbetare. Som blev illa behandlad av flygvärdinnan. Och då gav jag henne en uppläxning. Så här behandlar inte man sina medmänniskor. Och hon blir liksom helt ställd. Här kommer en alldeles uppenbart vit person. Och läxar upp henne. För att jag tycker att man ska behandla alla människor likadant.
Sen har jag faktiskt mellanlandat både i Qatar och framförallt Kuwait ofta. Och man blir ju, när man, då har gått in och satt med någon lounge eller någonting då för att vänta på nästa plan några timmar. Man blir ju upppassad på ett sätt som nästan för mig känns lite så här obekvämt.
Ja, ja.
Man ligger som en liten pascha och bara får allt serverat.
Nej, men jag kan tänka mig att de som flyger dit och ska kolla läget, om de är då inbjudna, blir väldigt väl behandlade och att de har svårt att göra en korrekt bedömning.
Ja, ja.
Det kan jag förstå.
Ja. Okej, nej, men vi vet för lite faktiskt om Saudi och vad som kan hända.
Ja, alltså, jag har ju fått höra av en kille som är väldigt välinformerad och som han informerar sig via olika sajter på internet som bor här. Han sa det att han berättade om det kriget i Yemen innan kriget i Yemen hade utbrutit. Mm. Han sa att det kommer att bli ett krig i Yemen. Mm. Och det beror på att de oljekällor som Saudiarabien har, som är framförallt nu, som inte är utvecklade, de ligger i gränsen mot Yemen.
Mm.
Så det är egentligen ett krig om olja i Saudiarabien. På grund av att det är liksom det där oljekällan. Okay. Så det handlar också om olja, enligt honom.
Ja. Sen har vi då också, vi har, det gick på SVT, jag vet inte om den finns kvar på SVT Play, men det gick en bra serie, fyra delar om det här att du har två hegemoner i den muslimska världen. Den ena är Iran och den andra är Saudi. Båda vill ha kontroll och man kan ju tycka att väst har stött Saudi, men på ett sätt har ju Saudi, många där, det är för många där som har stött IS, så att så att Iran har ju faktiskt betett sig bättre nästan. Och andra sidan så som nu när jag var och föreläste om IS och Syrien och så här, situationen med att IS uppstod, det var att först slog man sig ihop med Al-Qaida och Bin Laden. Men Bin Laden tyckte, och det var den här Sarkawi, en jordanier som bodde i Irak, tror jag, eller om det var Iran han försökte
Irak,
först. Okej, men jag tror han ville i Iran försöka få revolution där först, men det gick inte.
Så men det var Irak.
Ja, det var Irak. Okej, det var Irak. Men där tyckte, och han och Bin Laden...
Nej, han kom från Jordanien från början.
Ja, han kom från Jordanien. Mm. Men han och Bin Laden samarbetade ju på pappret och brevkorrespondens och sådär, och lite träningsläger de två första åren. Men Bin Ladens mamma, eller om det var farmor, var Shia.
Mm-hmm.
Så Bin Laden hade själv inte ett sånt hat mot Shia. Så den här, Sarkawi tog ju det här du har inom muslim som kallas takfir, att alla hädningar ska utplånas. Det är därför du hade de här slakten och våldtäkten av yazidisiska kvinnor i bergstrakterna där kring Shengal. Och du var också mot judar och kristna, men också Shia skulle svepas bort. Och där tyckte Bin Laden, IS var för hårda för Bin Laden också. Han hade inte samma hat mot Shia, och han tyckte Sarkawi gick för långt när han sprängde tre hotell, tror jag var, om det var i Jordanien eller någonstans, där det var muslimer som dog då också.
Ja, man ska ju påpeka det för de som inte vet det, att de flesta som dör i attentat, bomber i världen, det är muslimer
själv,
som dödas av andra muslimer.
Ja, de liksom aldrig. Jag känner ju själv ingen muslim som har uttryckt något positivt för IS.
Nej,
liksom.
Tvärtom.
Så
att det är ju liksom problemet är med Shia och så nu. Jag är inte helt klar över det, men det påminner lite grann om katoliker mot protestanter. Och det är ju inte meningen, jag tror inte att det är Guds mening att de ska strida mot varandra. Men jag vet inte.
Konstigt, när jag pluggade, alltså typ, jag har bara pluggat religion på gymnasial nivå när jag var på gymnasiet, och sen lite islam och politik på universitetet när jag läste statsvetenskap. Då lärde man sig lite att det var Shia som var den krigiska, för att de, skillnad mellan Shia och Sunni, att de tror att det är någon 12:e barnbarn eller vad det är, i 12:e generationen till Mohammed som han sitter också på en profetisk makt, och det var en sån här krigarsnubbe. Så att de har till exempel en högtid när de knackar varandra i skallen så att de blöder för att fira honom. Så man lär sig lite att de var, man tror att de var de mest krigiska.
Ja, samtidigt är det ju så att i Iran har du både kyrkor och synagoger. Du har en stor judisk minoritet. Det är ju paradoxalt eftersom de är så aggressiva.
Men där har du också att britterna lämnade Iran mitt parlament där alla grupper skulle få ingå till exempel.
Ja, men sen så upphörde ju, alltså det var ju britterna, var då britterna? Alltså 1953 när Mossadegh skulle nationalisera oljan. Det var ju British Petroleum, BP, som stod för kuppen mot Mossadegh. Och som då gjorde att det uppstod en sorts, alltså när shahen kom till makten så kunde folk, det var så hård, Savak var ju så fruktansvärt hårda och stora va. Och så en enormt stark militärdiktatur. Förmodligen är starkare än vad det var i Sydafrika. Mm. Eller i alla fall jämförbart. Och det gjorde ju då att folk, jag känner ju då folk, de kunde inte prata annat än med sina familjemedlemmar.
Mm.
Och de var då kanske kommunister sedan 53 va.
Mm.
Fast han var ju inte kommunist, han var ju mer USA-vänlig va. Men alltså han ville tyckte att vad ska British Petroleum ta oljan från iranska folket?
Där ska man väl säga också med att alltså situationen i den här delen av Mellanöstern, en hel del är britterna och fransmännens fel, att man ritade upp länder som Jordanien och Syrien, att det är inga nationalstater som Sverige till exempel, utan alltså det är för 100 år sedan de här ritades upp med linjaler, ungefär som när man ritade upp Afrika liksom. Jo, och vi har Palestina och Israel och hela det här området.
Men alltså, om man tittar kallt på det, alltså, jag har ju då läst Drömmen av Damaskus flera gånger av Aron Lund, som är en väldigt, väldigt bra bok. Och han ger ju då en alltså när jag tänker på det så här, man ska inte kritisera folk i efterhand när de är döda, så det tycker jag generellt så. Men när man tänker på hur situationen var då för dem, så var det ju så att det var ju liksom inget land, du måste ju ändå styra det på något sätt.
Mm.
Och det man gjorde då, det var att man delade upp det i olika regioner, dels för att hålla kontrollen, att man skilde mellan Mosul och, nej vad heter det, mellan Damaskus och, ja det är Mosul, som var i norr va. De var ju olika regioner. Och så hade man en för att skydda minoriteterna. Mm. Så hade man en region för druser i en region. Jag vet.
Mm.
Och det där var ju till för att det inte skulle uppstå sidor. Man visste ju liksom inte vad skulle hända.
Mm.
Så att man kan ju säga att kolonialmakterna delvis försökte avvärja inbördeskrig också.
Ja, det var ju alltså som filmen Lawrence of Arabia visar. Det var ju beduinstammar och det var ju stamkrig på något sätt också.
Ja,
liksom, det, som vi...
ja det är väldigt mycket vi inte vet. Det är kanske är en bra avslutnings...
Ja. Ska vi sluta här eller ska vi gå in på Syrien också?
Jag tycker jag känner mig alldeles tom i huvudet.
Ja, vi har kört en timme nu. Jag tror inte lyssnarna orkar mer. Vi får ta Syrien en annan gång. Dorje Kobane som vi hade, den här kurdiska soldaten, läkaren som vi hade, han vill gärna komma tillbaka. Ja. Så vi kan ju ta ett särskilt avsnitt om Syrien och Kurdistan. För där är ju inte situationen heller enkel nu. Nej. Att kurderna har Trump tar bort sina trupper och de hjälpte ju kurderna förut, men nu har de fått Turkiet på sig och måste mellanhandla med Assad. Och det är massor, vi får ta det ett särskilt avsnitt.
Mm, vi säger det.
Ja, det är bra. Men vi kan också tipsa om att vi kommer under våren ha en skrivarskola. Intensiv 4-5 dagar i Stockholm. 5000 kronor. Man kan mejla till cyrilochstig@gmail.com. Jag kan tänka mig att det blir april eller maj eller någonting. Tack för oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.